Hej och välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I det här poddavsnittet ska du få stifta bekantskap med Marcus Torjeby, eller löparen som han också har kallats, både i sin egen självbiografi och i två dokumentärfilmer. Marcus var en lovande löpare men fastnade som ung vuxen i krav och prestationsångest och flydde till den jämtländska skogen innan han så småningom återvände till samhället igen sedan han träffat sin blivande fru, Frida. Idag bygger han hus, skriver böcker, föreläser och lever familjeliv i Jämtland, inte långt från kåtan han bodde i för många år sedan. Marcus springer fortfarande varje dag, men med helt andra drivkrafter än förr i tiden. Vårt samtal handlar bland mycket annat om att följa naturens rytm. Om hur vi i dagens samhälle tenderar att bygga bort det där som är lite krångligt och obekvämt. Om frivillig enkelhet och tacksamhet för det lilla livet. Om att våga visa sårbarhet även som man. Om vikten av att följa just sin livsväg. Om närvaro, acceptans, magkänsla och frihet från krav och prestationer. Du får också veta varför alla borde ha en Frida vid sin sida. Välkommen att lyssna. Välkommen till Drömmen om målarjord.
Tack.
Det här är avsnitt 123 faktiskt. Jag har spelat in jättemånga avsnitt nu och har träffat många gäster som har gått sin egen väg och hittat på saker som kanske inte alla andra gör. Men du är nog en av dem som har varit mest extrema ändå, tror jag, i det här gänget.
Ja.
Jag har pratat med en kille som har bott i en jurta i många år i en skog också. Så det var ett tag sedan nu. Då var jag hemma hos honom och satt i jurtan faktiskt och spelade in där. Skitkul.
Okej. Ja. De är ju lite lägre. De är ju lite annan form. Jag bodde i en jurta då. Det är väl mer från Asien de kommer.
Ja, precis. Så det blir ju mer som han har ju gjort ett riktigt rum. Liksom, byggt upp det. Bott där länge också och bor fortfarande. Så att det var ju mer som en bostad. Men ändå liksom den här närkontakten med naturen och sådär. Som ju du också har levt i. Jag tänkte vi skulle börja med min bokcirkel, berättade jag för dig. Vi läste ju din bok här och pratade om den i måndags. Det tyckte jag var himla kul då. Och podda med dig sen efter det. Och då gör vi så här alltid att vi pratar ju om vad vi har tänkt och känt när vi har läst boken. Men så avslutar vi alltid med att försöka sammanfatta boken med varsitt ord. Så jag tänkte jag skulle börja med de orden här. Och så ska vi se om du känner igen dig för det blir ju på något sätt både en beskrivning av boken. Men kanske också lite dig och ditt liv. Sådär. Ja, det var de orden. Hemma. Kropp. Livsnerv. Frihet, egen, närvaro och klippa.
Ja, kul.
Det var de orden. Vad tänker du när du hör dem?
Ja, men närvaro känner jag ju att det var ju mycket det jag sökte. Ju. Och att skogen också varit verkligen ett hem sådär. Så det känner jag ju verkligen. Och kroppen, alltså det är ju som att det har varit mitt instrument. Ibland känner jag att mitt huvud har varit så kladdrigt. Men med kroppen har alltid varit... Den har alltid funkat på något sätt. Det var som en trygghet för mig att få vara i kroppen. Och jag har använt också kroppen till att upptäcka mycket. Och mig själv, den har lärt mig mycket. Jag har gjort mycket misstag också. Men kroppen är jag himla tacksam över. Så där. Den har ju också varit den möjliggöraren till allt jag har gjort. Jag tänker att det hänger kanske ihop med... Alltså mamma har varit så himla sjuk och satt i rullstol sedan jag var 10. Så jag vet inte. Nu när man ser tillbaka så... Tänker jag att det kanske har blivit liksom... Jag fattar att livet är ändligt liksom. Alltså jag förstod det när jag var så liten. Och så då försöker jag bara... jag kör på alltså. Jag vet att det kommer att ta slut. Inte som en stress utan jag bara försöker njuta helt enkelt. Och kroppen är ju värsta tar man rygg på den så kan man ju upptäcka mycket helt enkelt.
Just det, kroppen är mitt tempel som de sa, kommer jag ihåg.
Ja, men
Det ska
lite
vara.
så. Ja, jag tycker att allting funkar när jag får liksom vara i den på något sätt. Om jag går i en uppförsbacke och så är det väldigt tungt och så stannar jag, så är det ju bara immediately, så är det ju bara skönt. Eller förstår du vad jag
Ja,
menar?
visst.
Och de här kontrasterna har jag jobbat mycket med och det har verkligen funkat för mig när det varit lite oroligt i huvudet sådär.
Just det. Du, jag tänkte vi skulle backa tillbaka till Öckerö. Jag tyckte ju det var så roligt att höra att du kom från Öckerö eftersom jag har hängt ganska mycket på Hönö då, där jag har en kusin och hennes familj som har växt upp. Så jag har ju också gått och sprungit på de där klipporna som du beskriver i bland annat din bok. Kan du inte berätta lite om den där barndomen, kanske innan mamma blev sjuk då? Det känns väldigt fritt och naturnära och så. Hur var det?
Ah, jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså, det var ju typ när man lärde sig simma så var det bara total frihet efter det. Mamma och pappa byggde ju hus där mormor och morfar hade korna för. Och sen så bodde mammas bror ett hus bort och syrran bodde också alldeles i närheten. Så det var ju jag och kusinerna på våran väg. Alltså, jag ska inte säga gränslös för det fanns tydliga ramar och sådär. Men ändå, ja, ingenting att oroa sig för ungefär. Ja, jag är ju jättenöjd med att vara uppvuxen på Öckerö. Så det var, ja men du vet, havet runt omkring, så man höll ju sig på ön sådär. Ja men du vet, var ute mycket och elda och klättra i träd och sådär. Hade fina vänner som var, ja men så som, på den tiden gick man ju hem och knackade på.
Ja,
Och hade Fredrik hemma och så, ja
just
visst,
det.
ja men då hänger vi. Så jag tyckte
Precis.
det var, jag är så glad att jag fick, ja, vara med om helt enkelt sådär. Jag tyckte det var en fin tid. Så jag är ju,
Ja, men det
ja men,
bygger väl något. Ja, det bygger väl
ja, men
något hos en
absolut.
människa att få ha en sån barndom, tänker jag.
Ja
Både
ja, helt.
friheten och gemenskapen på något sätt.
Ja
Sådär.
men precis, alltså just att alla bodde nära sådär. Alltså mormor och morfar bodde ju liksom 3 meter från vårat hus.
Just
Och
det.
det är klart, och min morfar hade ju varit fiskare hela livet och mormor hade varit hemma och skött allt. Och de var ju ganska raka på något skönt sätt. Och liksom ändå, ja men äldre människor som jag ändå tycker hade respekt för naturen och också trodde på något som var större än själva. Det gör ju någonting, det fanns ett lugn i dem som jag ändå, som jag inte fattar och kanske reflekterar över så mycket då, utan mer nu.
Just det.
Så,
Man tar ju med sig grejer ibland som man inte förstår när man är barn, men som man sen kan komma tillbaka till, tänker jag, som vuxen och se liksom att jaha, det är där fick jag med mig någonting som jag kanske inte fattade.
nej men verkligen, alltså så är det ju när man, ja nu, jag börjar ju närma, jag är 46, tiden går ju på något vis, och det är klart jag ser att jag har fått med mig sjukt mycket. Och som de kanske knappt själv fattat om de gav sådär. Att mycket var ju bara, ja men så självklart ändå, så jag tycker att idag, jag vet inte om alla känner så, men ibland så är det som att, jag menar, de odlar sina egna epitet. Det är inget konstigt. Idag är det ju typ, för de allra flesta, lite konstigt sådär. Alltså just att de menar förstod att, ja men nu är det vinter, nu växer det inte så himla mycket. Och det gör ju någonting. Jag är så himla glad att jag fick med det. Det försöker jag ge vidare till mina barn. Att allt är mer cirkulärt. Det kan inte bara gå uppåt. Och då blir det så konstigt när jag lever i en tid som vi ändå lever nu, där allting bara ska öka. Och så undrar man varför saker och ting inte fungerar. Alltså jag bara, hur körkade är vi inte? Och då känner jag
Eller
att det
hur?
är skönt att ha de här äldre människor. Idag så är man ju typ lite halvmärklig och man liksom är som någon sån här prepper, men så tänker jag att, ja men det är ju typ det mest naturliga som finns, att man liksom, okej, nu är det höst, vi tar in våra frukter och bär och grönsaker och så förvarar vi det för att äta till vintern. Det är ju inte något konstigt, det är ju väldigt mänskligt så. Eller att jag hugger veden på våren för att elda vintern efter. Och jag, liksom att få vara i det utan att känna att, ah, ska det här göras igen liksom? Alltså jag har inte tid, jag vill inte leva ett sådant liv. Utan jag bara känner bara, ah, men nu hugger jag min ved här och så har jag ved för 2 år. Underbar känsla.
Visst är det. Ja, men jag känner igen mig precis i det. Jag odlar ju också potatis och klyver ved och lever i det där, ja, men det där cirkulära och att vara i, alltså följa rytmen på något vis. Följa årstidsrytmen och ja, jag tror ju att det är någonting som vi människor mår bra av, för det är ju så vi är skapta från början. Så.
Och så vi är formade, tänker jag. Och då blir det så konstigt när allting är bara är så konstant, som jag ändå tänker att vi försöker också bygga våra liv så. Jag tänker bara på våra hus idag, som jag har varit inne mycket i byggsvängen, att allting ska vara bara, det ska vara smidigt. Och så tänker jag, men jag vill inte leva ett smidigt liv där jag inte känner någonting. Ja, men vad har du gjort i livet? Jag vet inte, det bara funkat. Jag vill ändå få känna lite kyla och Ja, nu blir det här bara en liknelse, men ibland tänker jag menar, jag vet ju det att leva med mamma som sitter i rullstol. Men jag vet också, när du bygger ett nytt hus då, så måste ju undervåningen vara handikappanpassad. Jag fattar vad de menar, men det är också någonting som stör mig i det. För det är som att vi lever och planerar våra liv för en framtid som kanske ska ske. Och så tänker jag att om jag blir rullstolsbunden när jag blir äldre, då får jag ju fixa det då. Jag tror ju att om jag komplicerar det lite mer för mig själv, så tror jag att min kropp kommer att hålla sig friskare. Du vet, man har en lian till övervåningen eller en trappa som är lite konstig.
Just det.
Det får man inte då. Och jag tror att det är fel väg att gå helt enkelt. Jag tror vi ska göra det lite mer, i varje fall fysiskt, komplicerat för oss själva.
Ja,
Eftersom vi bygger bort
absolut.
allt.
Ja, jag håller med dig helt. Vi bor i ett gammalt hus och har en vedspis och vedugn som vi knappt har använt. Och det känns så fånigt att det skulle till liksom en elprischock för att vi skulle komma på att använda den. Men nu tycker jag det är så kul. Och det är just det här, ja, det är lite krångligare. Jag får börja planera tidigare när jag ska laga mat. Och det är inte allt som är enkelt att baka och sådär. Men det är så jäkla mycket roligare. Och det känns så mycket närmre på något sätt. Plus att vi
Precis.
vet att den här kommer alltid funka. Även om inte det finns någon el så kommer vi kunna laga mat. Liksom. Så att det...
Ja, men, ja, så har vi verkligen tänkt. Jag menar, nu har vi 25 minus ute hos oss och vi eldar ju bara. Jag har nog aldrig ångrat en eld. Det är klart, ja, men så nu i mars månad när det är fortfarande kallt ute och så får gå ut och hugga lite på morgonen. Ja, men, ja, jag tycker bara det är härligt och jag hoppas jag kommer känna så alltid. Och sen så när det blir varmare så slutar jag elda några månader då. Det är också skönt. Och sen när hösten kommer, du vet, så där.
Men
Det
då
handlar
följer
om.
man ju rytmen.
Ja, men
På
jag
något
tror
sätt.
det handlar lite om kontroll också. Alltså jag kände ju att idag bygger vi ju, ja men nu tar hus som exempel, alltså det är hela tiden beroende av att alla system ska funka. Men jag har nog själv känt att men jag vill ha saker och ting lite närmare där jag känner att men det här har jag lite koll på själv. Vi har våran kallbäck och vi har lite skog vi kan ta våran ved. Alltså för mig så vill jag ändå leva hela mitt liv så, även med jobbet och allting, att jag inte är. Jag fattar ju att jag är en del i samhället, men ändå känner mig lite mer, ja men det här med ansvaret helt enkelt. På ett sätt kan det se lite krångligare ut, men jag tycker att livet blir mycket rikare så.
Ja, jag håller med dig fullständigt. Du var ju inne på det här med din mamma som blev sjuk och sådär, och du fick ta ett ganska tungt ansvar som anhörig barn kan man ju säga när du var ganska liten så. Hur tänker du kring det och ditt liv framöver? Du nämnde ju det att du tar vara på livet. Har det påverkat dig på andra sätt också det här att din mamma blev så fjättrad i sin kropp och att beroende av andra och sådär? Hur tänker du kring det?
Absolut, det har ju format mig jättemycket. Det ena är väl kanske den här, eftersom morsan inte kunde göra så mycket med kroppen, så har jag ju verkligen, jag har levt för henne också, ungefär. Det ena, men sen så också när hennes kropp var som bortkopplad kan man säga, när hon knappt kunde prata och inte göra något, då var det ju det här med lyssnandet som hon blev så himla bra på. Det har ju också varit en helt annan sida, just att bara ja, men du vet, på något vis gå inåt, att man kan betyda något även om jag inte gör så mycket.
Nej, just
Och
det.
det var väl egentligen kanske nästan det finaste hon ändå gav mig. Även om det var smärtsamt för henne så gav det mig något när jag verkligen såg på. Men folk på öarna, de ringde ju till min mamma och bara pratade, så ligger hon i soffan och lyssnar. Jag såg ju att det var. Ja, jag såg att det betydde mycket för henne och för de som ringde. Och det lärde mig sjukt mycket. Det var jag lite ute efter när jag flyttade ut i skogen, att jag känner att jag är så långt ifrån det. Jag var så inne i bara att prestera på något vis. Alltså hon har ju lärt mig otroligt. Alltså någon närvaro grej sådär. Och just också att, helt ärligt, vissa grejer går ju inte att styra över. Du får ju bara hitta det här förhållningssättet.
Just det. Acceptans. Tänker du att ditt liv hade blivit mycket annorlunda om du hade haft en mer, alltså om hon hade varit som hon var innan, tror du att de sakerna du har gjort, är det mycket av det som inte hade blivit då? Eller vad tänker du?
Ja, jag tänker kanske det. Att mycket av denna, det är ju liksom en kombo av flera olika saker med morsan och den, det är ju en lång historia liksom. Men det och att när jag liksom började satsa på löpning och det ballade ur och alltså psyket. Jag tror inte jag hade gått sönder så i huvudet om inte det hade skett. Och då undrar jag om jag hade flyttat ut i skogen. Sen så kanske jag hade gjort det ändå, jag vet inte.
Det känns ju som att det finns ganska tydliga kopplingar till de livsval som du har gjort
Ja
tillbaka
men
till.
precis, det är så att det. Ja men plus också, jag tänker som min morfar och som min gamla morfar och de som ändå också levde hela livet på havet sådär. Alltså på något sätt så Att få brottas med sådana här denna tydliga, konkreta grejer som väder och mat och hunger. Jag tror att vi alla människor mår egentligen ganska bra av det. Och det är bara att nu så gör man inte det på det tydliga sättet. Och jag kanske hade sökt mig till det ändå. För jag behöver ha det ramverket sådär. Och
Just
idag
det.
tror jag många människor söker ett ramverk. Och det kan vara lite svårt att hitta ibland. Alltså naturen är ett väldigt tydligt ramverk. Den pratar ju aldrig, den säger ju aldrig någonting till dig. Men det visar ju ändå. Om du gör fel, alltså du fryser eller blir blöt eller alltså så på något sätt så, ja, för mig har det varit så himla nyttigt att få vara i det helt enkelt. Det är som den bästa mentorn och tränaren jag har haft helt enkelt.
Just det. Du, det här med löpningen då, det var ju härligt. Jag läste boken här om hur ni sprang på klipporna och så, sen pratade om det i bokcirkeln nu, det här när du retade killar och jagade dig bara för att du skulle
Ja,
få springa.
ja men det är ju
Det var
härligt att
kul.
få bli jagad av någon som går i nian med typ störst när man själv går i femman.
Låter ju
Jag,
skitläskigt för de
nej,
flesta,
men
men.
jag... Men det är då, man är i olika huvudet. Jag tyckte alltid det var kul, för det fick mig något sådär adrenalinpåslag som jag tyckte var härligt när jag var... Ja, det tycker jag är fortfarande härligt. Nej, men så löpning var väl också någon form av frihetskänsla sådär. Och den har jag ju liksom fått om... Det började nog som en stark frihetskänsla. Alltså jag bara älskar känslan helt enkelt. Alltså du vet... Det är så, det är egentligen mot tävlingen inte grejen och sen så började jag tävla och så gick det i början ganska bra och sen så när det ballade ur så var jag ju tvungen att hitta någon annan ingång i det igen och så när jag flyttade ut i skogen så var det som att jag mer hittade tillbaka till grunden att det spelar ingen roll hur fort jag springer, det är ju ändå bara gött att få känna hjärtat slå ungefär.
Så där var du tillbaks mer som springandet på klipporna då ju, det här att bara springa för att det är skönt.
Ja, men precis. Och, ja, men sådär. Så det gör jag. Jag gör ju det varje dag. Varje dag i hela mitt liv. Och det känns ju verkligen inte som något tvång, utan det är bara som härligt. Jag tycker tankarna blir lite klara när jag får göra det på något.
Ja, visst. Och så är det den här kontakten med kroppen och kontakten med naturen på samma gång på något sätt. När man springer på det sättet. När man
Ja, men
inte
precis.
springer då på en löparbana med en nummerlapp och ska prestera någonting, utan det är någonting
Nej,
helt annat.
precis. Nej, men det är ju så som vi bor. Jag menar, nu sitter jag ute över dalen här och det är ju, vi bor ju, alltså, det blir en helt annan typ av grej sådär. Så jag är ju på ett sätt också glad att jag hittar en annan ingång till det. För, alltså, elit som jag ändå var inne i, så, om man zoomar ut lite och tänker på elitidrott så är det ju egentligen väldigt konstigt menar jag. Du ska typ inte vara nöjd, du ska hela tiden vidare och ja men du vet, alltså det blir ju som så märkligt. Det är ju som menar, yttersta formen av konsumtion menar jag. Jag tycker att det blir, ja det kan vara så mycket mer helt enkelt. Sådär. Och när
Just det.
den tanken väl denna sattes i mitt huvud, då är det ju svårt att komma tillbaka till liksom, det här tävlingsfokuset. För jag kände bara att jag var inne i det, förlorade det och sen så kommer det aldrig tillbaka. I början så var det liksom ett sökande och hitta tillbaka till det där. Men sen så inser jag att ja, men jag kommer ju aldrig att göra det. Och det är ju egentligen helt rätt, Marcus. Det här är ju mycket mer vettigt, alltså söka känslan istället. Men eftersom det inte är mätbart så i många ögon så är det mer flummigt. Jag
Just
menar,
det.
livet är väl, jag menar, det mesta av i livet är väl inte mätbart.
Eller borde i alla fall inte vara det, kan man
Nej, men
tycka.
precis. Men det är ju att vi vill ju liksom sätta in saker och ting i en, ja men kanske en ram eller för att man ska kunna, ja men mäta det eller liksom bedöma det på något sätt. För det kan bli liksom lite tydligare. Och det förstår jag också. Men jag menar, varför älskar jag min hustru? Jag kan inte säga det. Jag vet inte. Det är ju för att hon har visst långa ben eller springer mil efter en viss tid. Alltså det har ju inget förslag
Kan
med
vi
det.
mäta upp henne på något sätt? Så att
Ja,
hon... Ja, det
och
är
sen så
helt
bara, ja
absurt.
men Marcus du gillar såna här och sen, ja men det är ju inte så det funkar, tänker
Nej,
jag.
nej, nej, precis. Nej, det är spännande. Men nu, det var ju den här kraschen då när du hamnade i prestationsångesten och det bara låste sig och så där. Det var det som sen ledde till att du bestämde dig för att flytta ut i skogen.
Absolut, absolut. Alltså det var ju, jag menar det var ju ganska intensivt innan, alltså med mamma och det var mycket, ja men oro och sådär. Så löpningen var ju verkligen en tillflykt. Som jag var ung då, mycket funderingar och kanske, ja men oro och sådär som jag inte delade med så många. Och då när man får en tränare som är väldigt tydlig så var ju det i början väldigt skönt. Så. Men sen så när kanske Hansens krav på mig var mycket större än mina egna och till slut när jag bara ja, men jag går sönder i huvudet kan man säga. Då var det ju som att jag hade heller inget sätt att, hur ska man säga, hänga upp oron på. Alltså löpning för mig var ju också som en stötdämpare. Det var liksom lite så där, det dämpade när det jag gick och funderade på. Men när det försvann, då var det ju bara en fullständig panik. Och det var då jag var tom. steget ut kan man säga. Jag måste bara hitta en väg och ett förhållningssätt runt det här jag går och funderar på. Det var ju verkligen jobbigt liksom. Jag kunde inte sova, svårt att äta, tungan var... Jag fick en stressreaktion så den var som dubbelt så tjock. Jag var jätteorolig att jag skulle bli sjuk som min mamma, för mina ben var ju tunga för vi tränade. Så det var mycket ångest, även om
Ja, just det.
jag förstod vad det var då. Jag hade svårt att andas djupa andetag helt enkelt. Men jag kände ju bara instinktivt att det här är ingen annan än jag som kan fixa det. Alltså jag behöver bara sätta mig i en situation där antingen dör jag eller så hittar jag någonting ner till någon form av grund. Och då tänkte jag att ja, men natur kanske ändå funkar. Så det var ju egentligen bara en tanke som jag vågade följa och så landade i skogen. Och jag är ju så himla tacksam över att jag gjorde det, att jag vågade. Och så var jag
Just
ju
det.
där i många år menar jag ju.
Ja, precis. Ja, för du bodde där i nästan 5 år då, va?
Ja.
Och den platsen du var, för du hade varit uppe på folkhögskolan där i närheten först. Det var så du hittade det här
Ja,
stället
precis.
då, där du slog upp din kåpa. Ja. Vill du berätta lite om det? Alltså, det var ju tuff, alltså fysiskt tuff tillvaro där såklart, med utmaningar och sådär. Hur kunde en typisk dag i den här kåtan se ut för dig?
Ja, men det är ju väldigt stor skillnad beroende på årstid. På ett sätt är det ju mentalt som lättast att bo ute när det är som kallast. För då behövde jag fokusera på bara hålla den här livslågan varm. Förstår du? Så då är det fullt fokus på det. Och då var det, ja men vi säger att det är 40 grader kallt, vilket det är bara det då. Nu är det ju, jag har ju bott här uppe i 25 år, nu är det ju inte kallare än 25 minus på vintrarna, men då var det mycket, mycket kallare. Men då är det ju mer, jag var alltid varm när jag sov, det var en trygghet. Och sen så bara på med kläderna fort som tusan, tända en eld. Och sen så var det ju liksom laga maten och sen så gick jag ut och gjorde långa skidturer, men inte så hårt så att jag blev svettig. Liksom bara försökte hålla värmen, satt inne och elda. Jag eldar ju aldrig på nätterna till exempel. Så det var ju mer bara tillbaka till basbehoven stenhårt, gå på toa, tvätta sig. Oj, det var fullt tillräckligt för att livet skulle kännas rikt. Sen då på våren, alltså nu i slutet av mars när ljuset kommer och fåglarna börjar trycka på i april, då börjar det bli lättare för det blir varmare. Då blir ju tankarna lite större. På ett sätt var ju det fysiskt lättare men mentalt lite tuffare sådär.
Ja, just
Och jag är ju väldigt glad för att det var så. Ja, det var ju mycket funderingar som gick genom huvudet och mycket sådana här bara. Ja, det var bara ett basliv som kändes väldigt rikt. Jag längtar inte efter något annat. Jag är hungrig, jag tänder en eld, lagar mat, äter, är nöjd. Skidar, torkar mina kläder. Det var ju en stor grej. Ibland någon gång, det kunde ju gå flera månader, åkte jag till Järpen och handla. Då var ju det var inget tråkigt att handla, utan det var ju en upplevelse. På med skidorna, kanske pulkan eller ryggsäcken, åka de här timmarna till Järpen, handla och skida hem. Och så tog jag en hel dag och så kände jag ju mig helt tillfreds på kvällen. Kanske jag hade unnat mig att köpa en chokladbit.
Ja, just det, då var det
Så.
fest.
Ja.
Ja, men det är ju den här enkelheten som gör att man uppskattar också det som man kanske aldrig tänker på i vanliga fall, tänker jag. Att komma så nära, liksom, så att det blir någonting stort då, att göra något som.
Nej, men det är ju det och jag tänker att så som jag lever nu och de flesta andra, ofta är vi väldigt tillgodosedda hela tiden och jag tror att det kan vara svårt att känna saker och ting då. Jag tror ju att när folk såg mig då så tänkte jag, men fy vilket fattigt liv, men jag kände ju inte det. Jag kände inte det. Jag var ju alltid rånöjd, råglad, alltså i kroppen sådär och huvudet. Hungrig, ja absolut. Och så åt jag, så var jag mätt och så var det, maten behövde inte vara liksom extra extra. Och jag tänker att vi lever ju ett extra extra liv när det gäller allt idag. Jag vet inte. Alltså, vi har ju ett systembolag när det gäller alkohol, vilket har varit en räddning för Sverige skulle jag säga. Så för Sverige höll ju ändå på att supa ihjäl sig i början på 1900-talet. Och det ska vi också veta, att vi var Europas fattigaste land 1910 och så kom
Precis, det
alkoholen.
glömmer vi lätt.
Ja. Och så hittade vi något form av förhållningssätt och så blev det sketbra. Ja. Men jag tänker också med det idag, alltså jag tänker med alla intryck och vi kanske behöver hitta ett systembolag för det där. För jag ser ju att folk är ju, och även jag, även om jag känner att jag är ute mycket och på något vis. Men tänk när du är infödd i detta, vi måste hitta ett förhållningssätt till det och det har vi inte gjort än. Och det måste upp på agendan så. Att du kan leva ett helt liv bara genom att konsumera grejer i huvudet. Alltså kroppen blir som ett matrixliv. Och jag tror ju att vi har ju ändå en kropp och nervbanor och känslor av en anledning. Så.
Visst, vi är ju de vi alltid har varit på något sätt, fast
Ja.
samhället har förändrats så kopiöst, så att, och vi är inte gjorda för det samhälle som vi lever i, tänker jag ofta. Att
Ja.
det är inte så här
Ja.
det borde vara. Nej.
Det blir lätt också, alltså drivkrafter, och det finns ju hela tiden. Det var någon som sa så här, ja, men Marcus, var du som har så massa funderingar, varför jobbar inte du politiskt? Och så känner jag, men jag vet ju inte det. Jag vill ju vara ute, mitt liv är ju ute. På ett sätt är det långt, men på ett sätt kommer det vara kort. Liksom. Jag vill faktiskt sitta på något gemensamt möte när solen skiner. Men då är det folk
Precis.
med agender som vill liksom sälja en produkt, och så trycker de på, och så landar vi ju i diken. Och det här är ju, ja, jag går och funderar på det, men det är kanske därför jag
Ja.
skriver böcker, menar jag.
Ja, just det. Ja, men de ska vi prata om också. Jag tänkte bara höra med dig, för du skriver ju boken om de här mentala utmaningarna, som mörkerrädsla till exempel, att du var ganska mörkrädd där ett tag. Och sen när du, det var så fint beskrivet det här, när du liksom, ja, bara på något vis kapitulerar, ger upp, accepterar, ja, då försvinner den. Att det här att vi hela tiden tänker att vi ska lösa saker och ting och vi ska fixa och så, men när vi släpper det, när vi släpper kontrollen, det är då det händer någonting. Det
Ja.
tyckte jag var väldigt intressant och bra att läsa om. Och lite
Ja.
samma sak med det här, ja, men lite långtråkigheten, för det blir det ju ändå då när man är van att göra en massa saker och sen så har man så lite att göra. Men på något vis, du bemästrar ju det på ett väldigt bra
Ja, men
sätt.
absolut, men det är klart, då är ju också naturen är ju ramverket som jag måste förhålla mig till, så det blir då, även om jag inte på ett sätt har så mycket intryck, och för mig var det väldigt mycket, för det var ju som att mitt huvud var ju full av intryck genom liksom 20 år av massa intryck. Alltså, så på något sätt så hade jag ju mycket i huvudet som jag ändå behövde ju sortera det på något sätt sådär. Men mörkerrädslan, det var ju ingen liten grej kan jag säga. Det var ju, det tog ju tid alltså. Herregud vad det var stridigt för mig. Jag har ju aldrig sett mig själv som mörkrädd, men det tog hårt på kroppen kan jag säga. Och jag är så tacksam att jag hittade en väg runt det. Och just också att svaret på liksom det problemet fanns ju i mig. Och det kom ju fram tack vare att jag var lite tyst ett tag. För ofta säger man så här, ja, men det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Ja, men det kan jag fatta att man kan tänka. Men det är ju ganska mäktigt när man upptäcker det själv.
Just det.
Jag menar, hade jag läst någon psykologibok hur man ska bli av med något problem, så kanske att acceptera är liksom nummer ett. Men jag, eftersom jag inte läste, så bara var det helt själv, tyst och var rädd typ. Och till slut, så efter 4 månader, så bara, men Marcus, allvarligt talat, du är ju mörkret. Ja, det är jag. Och det är okej. Ja. Och så bara paff. Jag har ju som trygghet som är att, ja, men vi har ju så mycket i oss. Och ibland så känner jag att vi hela tiden, vi pratar inte om det, utan vi pratar om att vi ska förkovra oss ännu mer, lära oss mer saker. Att känna, men jag kan ju faktiskt sjukt mycket. Det handlar ju också om att släppa fram det som redan finns. Och lite så tänker jag med, men jag tränar ju en del människor som i löpning och i skidor och sådär. Så tänker jag att, ja visst, vi tränar ju, men målet är ju att liksom släppa ut det som finns där. Hur kan vi locka ut det?
Precis, just det. Man ska hitta det i sig själv. Något som jag tänkte på när du berättar om mörkerrädslan, du berättar lite om det här med långtråkigheten, men du säger inte så mycket om hemlängtan i boken. Fanns det sån? Eller var det liksom, la du locket på för att det blev för jobbigt att tänka på de där hemma? Eller hur kändes det?
Ja, det var ju, nej, ja, det var ingen
Eller,
hemlängtan.
det var ingen hemlängtan?
Nej,
Nej.
sen kan man ju säga som så här, ja, men vilket gör man ego, var inte du som lämnar din morsa? Ja, men det var inte så, för min mamma hade frid med att jag var där, för hon älskar ju mig. Hon såg att Marcus måste hitta sin riktning, så hon hade frid med det, och så vi hade frid för varandra. Så jag höll ju ändå kontakter med mamma, även om jag inte träffade henne så himla mycket. Så jag kände ändå att det var, nej, det var bara total närvaro. Och jag är, tänk att få vara det under lång tid. Det är inte så himla enkelt faktiskt. Att få vara i stunden. Och det blir ju framförallt också när det är lite hårt väder. Då kan du inte skjuta saker och ting på framtiden. Det är ju väldigt härligt att, okej, okay, idag är det svinkallt, mina tår är vita. Antingen fixar jag ju någonting, eller så ramlar de av. Då blir det ju väldigt härligt. Då bara startar man, jag är en eld, och så var det ena tillfredsställelse direkt. Och jag tror
Just
att så lever vi inte våra liv idag. Jag tror vi måste ha de här glimtarna av det. Även om vi måste ha framförhållning och hugga ved för nästa vinter, så tror jag man måste också känna saker och ting direkt så. Jag förstår systemen, det är inte det. Men ibland så känner jag att vi behöver, ja, men vi behöver ha den här kontakten helt enkelt.
Ja. Och då behövde du inte längta hem, för du var där, du var i den närvaron där och du visste att det var okej hemifrån. Så att då, ja, men då förstår jag den känslan bättre. Ja. Tillbringade ju också en tid i Tanzania. Du
Ja.
skriver om i boken, det tyckte jag också var väldigt intressant att läsa om. Och det var väl så att du ville åka dit för att träna löpning och bli bättre på det, helt enkelt.
Absolut.
Ja.
Jag vill ju lära mig av de bästa och de var ju bäst. Och även om jag kanske förstod att jag kommer aldrig att bli det så hade de ju någonting som jag inte hade. Så då åkte jag ju dit och det var ju, jag gjorde ju många misstag men jag lärde mig fruktansvärt mycket. Jag menar, de var ju ändå bland de bästa i världen och under det där halvåret, jag delade ju rum med grabbarna, vi hade en stor säng och som vi sov i, så jag var ju verkligen nära sådär. Och så inte en enda gång under de här 6 månaderna så var det någon som liksom sprang så hårt så de hängde över knäna. Och jag var ju mer van vid att hänga över knäna och mjölksyra för att träning ska ge något. Och så är de bäst i världen och så gör de aldrig det. Och då lärde jag mig att springa med kroppen istället mot den, det var det jag tog med mig. Sen att jag hade en ätstörning och så när jag kom hem, så var det ju.
Ja, och det tyckte jag var så intressant också, för jag tänkte på det när jag lyssnade på boken då, men det här med att vi pratar mycket om ätstörningar i förhållande till kvinnor, men det är nästan aldrig man hör en man prata om
Nej.
ätstörningar. Vad
Nej, men
beror det på?
jag...
Vet du vad det måste ju finnas. Jag känner ju flera som har haft så, men jag tycker aldrig man pratar om det. Det är nästan alltid
Men
bara
jag vet
tjejer.
inte, för jag har ju några som jag, ja men som ska man säga, några tjejer som jag har hjälpt och som har, ja men som har blivit liksom riktig anorexi om man säger, när man har blivit inlagd. Jag vet inte, men jag ser ju, och även om jag ser att många har varit som jag, man har problem med maten, så har det inte blivit, det är en störning, men det har inte gått så långt riktigt. Så jag vet inte om du skulle gå till anorexiakliniken och se, undra om det är mest tjejer som är det. Jag tror ju det. Men jag var ju, jag hade, och jag har ju en ätstörning och det är fortfarande ett ärr i huvudet, så är det ju. Men jag kände bara att, ja men när jag kom hem från Tanzania så förstod jag att jag måste sätta mig i en situation så jag kan liksom hitta en lösning ut ur detta. Jag förstod ju att jag var på väg åt fel håll men jag kunde liksom inte bryta mig loss och då var det tillbaka till skogen och sen när jag började frysa så är det mycket jobbigare än att vara hungrig. Ja, men om man ska överleva så måste jag äta och sen så bara
Ja,
kom jag in i det.
just det.
Så.
Ja. Det var väldigt fint att läsa om det, tycker jag. Just den här sårbarheten, det pratade vi om i bokcirkeln också. Att det är ju lite ovanligare att höra män prata om sådana saker som du gör i boken, mörka rädsla, ätstörningar och så. Så det var väldigt befriande, det uppskattade vi alla väldigt
Ja,
mycket,
vad kul.
att våga vara sårbar alltså, för det är väldigt lätt att tänka att ja, men jag ska inte visa vad jag brottas med, eller jag ska vara stark och så där. Det finns ju en sån väldigt stark, särskilt manlig norm i samhället, tänker jag. Så
Men
det
det måste
behövs.
jag säga var nog en stor drivkraft i att jag gjorde boken faktiskt. Alltså den är ju skriven många år efter att jag lämnade skogen till exempel. Jag känner att jag har ju varit med i en del dokumentärer och ja, men intervjuer när jag har sprungit och det har hela tiden varit, ofta är det män som har gjort dem och så har de haft fokus på det hårda. Men jag har ju aldrig känt det. Det har ju inte varit min drivkraft och då känner jag att ja, men jag vill ju skriva det som jag tror är det som är grejen. Alltså om de här grejerna, jag vill inte, om jag sätter mig själv på en piedestal då är det ingen som kan lyssna. Då blir ju bara det jag skriver underhållning. Jag är helt ointresserad av det. Så om jag kan vara mer, jag menar, folk brottas med de här grejerna och då klart, då får vi hjälpa varandra och prata om det. För jag kan ju se också mycket under den här debatten som är med psykisk ohälsa. Det var ju det var för mig, men det var inte någon som pratade om det i slutet av 90-talet. Det är alltid med någon kille som var 20 år, men jag menar, det har jag ju pratat om sedan dess och då känner jag att ja, så för mig, så nu har det ju varit med på tapeten de sista åren sådär.
Ja, men det är ett väldigt viktigt arbete du gör, så det tackar vi dig för så mycket. Så. Du, när du sen skulle återanpassa dig tillbaka till livet efter skogen, för det kom ju ett sånt också, och du träffade din fru, och det var ju en rolig anekdot det här med morfar som sa till dig att du skulle gå ut och hitta ett fruntimmer, sa han, va? Och
Ja,
så
skaffa ett fruntimmer och så
skaffade
gifta dig
du.
med henne så det kommer bli bäst för dig då, Markus.
Och låt henne bestämma, sa han också, va?
Ja, just
Så.
det. Ja, men så är det nog. Alltså Frida, Jag önskar att alla skulle få träffa en Frida.
Ja.
Jag har varit ihop med henne i 20 år och det är bara, vi hade tuffa första år. Alltså för jag, det tog tid för mig att anpassa
Precis,
mig.
för det här med återanpassningen. Jag tänkte, för jag har sett dokumentären och hon pratar ju en del om det. Det var inte så himla lätt att leva med dig där i början.
Nej, nej. Jag fattar ju ingenting av det. Men vad är det för himla kleninställningar för? Det är ju 5 plus inne. Men Marcus, det
Eller
är 5 plus, barnen är små, vi behöver tända här nu. Du vet, på riktigt, det låter helt stört när jag säger det, men så. Så det är klart, jag var ju van vid att det hade varit 40 minus och sånt. Att
just det.
kudden var fastfrusen i ansiktet när jag vaknade på morgonen. Så det tog tid, absolut. Så vi hade, ja, men hon är väldigt uthållig. Och jag måste säga en grej som hon verkligen har lärt mig, som har varit, hon har gett mig en stötdämpare i huvudet. Hon säger, men Marcus, vilken make och pappa vill du vara? Så när du är på väg att reagera så tänker du bara det. Sila i dina tankar eller dina reaktioner genom det. Typ, hur vill du att dina barn ska prata om dig till sina barn, om de får några? Och då bara, du vet, det har hjälpt mig så fruktansvärt mycket faktiskt. Så hon har varit otrolig. Och det är lite jobbigt ibland kan jag känna att det ofta kanske är så. Ja, jag är så himla tacksam för henne. Alltså sådär. Jag visst, jag gjorde en resa i skogen, men det har varit väldigt nyttigt. Jag har det väldigt bra. Jag är väldigt glad för det.
Ja, det är härligt. Jag tänker att det är liksom just de här faserna, de lär ju en saker av olika slag, de där grejerna som man behöver ha med sig i livet. Du lärde dig massor med saker i skogen, du lärde dig saker i Afrika, du lärde dig saker i det nya livet med Frida och familj och det här med att ha barn och plötsligt ha andra att tänka på än bara överlevnad och så. Så det är
Ja,
klart att det är
precis.
jättespännande. Sen tänkte jag på det här med magkänsla, för du beskriver ju det i boken att när du träffar Frida så är det liksom, det är självklart direkt. Och jag tänker också platsen du hittade på för din kåta där i Gläntan, att det har varit så här tydligt. Och det där känner jag igen också, till exempel när vi hittade vårt hus, vi har bott där i 25 år nu. Och det var verkligen som att, ja, men det var nästan som att platsen hittade oss. Liksom.
Ja.
Och det där tycker jag är spännande, att våga lita på det, då, att ja, men det här är rätt. Men det fanns ingen tvekan liksom, när det har varit sådana tillfällen för dig.
Nej, men jag känner nog att jag är inte, ibland känner jag att jag är kanske inte är den smartaste liksom, i skola och sånt. Men jag har en stark, liksom, den känslan och jag har aldrig varit rädd för att följa den. Så det här med kompistryck har jag aldrig, jag har inte fattat det. Om inte jag vill göra något så gör jag ju inte det. Bara för att alla andra börjar röka, ja det skitlar jag i. Alltså lite så. Så jag tror att ja, jag har verkligen lyssnat på den. För jag tänker, jag är uppväxt i kyrkan ju och där pratar man ju mycket om helig ande då. Och många kan ju tycka, shit vad är det där för flummigt? Men jag tänker, om man mer skulle använda ett annat ord på helig ande så är det ju, jag tror att det är mycket magkänslan. Det finns någonting i oss som kan lära oss någonting om vi släpper fram det. För magkänslan är liksom, är aldrig elak mot andra utan den är rättskaffen sådär. Alltså typ så. Det är i varje fall så som jag har valt att se och känna när jag tänker på magkänslan. Att det är något som är där och kanske inte alltid är så tjötas så himla mycket och är så högljudd. Utan den är lite så här
Nej,
tyst,
den
stilla
kan
så
vara
du
lite
behöver
tyst.
släppa
Ja, men
fram den.
precis, det beskrev just, jag sitter och skriver en bok om just det här med inre kompass och magkänsla och sånt där. Och då citerar jag Kajsa Ingemarsson som är författare. Hon beskrev det som att det är som en triangel i orkestern att ibland att höra det där. För det är så himla mycket brus runt omkring och vi får så mycket intryck och vi får så mycket normer och förväntningar och allt möjligt omkring oss. Att det där, och höra det där då kan vara jättesvårt. Och en del har den liksom lättare tillgänglig som jag upplever att du har haft. Och en del behöver liksom mer kanske gräva fram den. Jag är nog en sån som har, jag hade den ganska mycket när jag var barn, sen tappade jag bort den och sen har jag hittat tillbaks till den nu i mogen medelålder på något
Men
sätt.
då tänker jag som så här, att du har hittat tillbaka till den, det måste ju bero på att du också har gjort en förändring.
Ja,
Ja,
det
du
har
har inte
jag.
fortsatt på inslagen väg, för
Nej.
det är det som är tricket tror jag.
Exakt.
Jag menar, jag vet ju att jag är ju, vi alla är ju påverkbara, men om jag skulle leva i farten så tror jag att det är lätt att, ja men det är
Ja.
det runt omkring som kanske ibland gör det svårare att höra den.
Absolut. Och bristen på närvaro tänker jag också. För att är vi hela tiden, ja men är vi inte här utan vi är hela tiden i tankarna bakåt eller framåt och inte här i kroppen, i naturen eller vad det nu handlar om, så är det ju mycket, också mycket svårare att höra. För vi liksom, Ja, det blir ett filter emellan på något sätt. Så att...
Ja, men absolut. Och jag tänker bara som en sån grej som jag funderar på så i många, många år. Alltså det är ju, och jag känner ju verkligen en sorg inför allt ljus som sprider ut sig. Det kanske låter helt stört, men jag vet, jag var ute med mina barn och åkte skidor i Vålådalen en kväll och så när vi kom hem, så det är, ja men 3-4 mil hem, och så när jag åker över höjden så ser jag bara Åreby då. Alltså alla dessa lampor som bara
Ja.
skiner dygnet runt, och så känner jag, men det var ju, för mig så var det ju liksom i mörkret. Det var ju där jag hittade någonting. Det var som en ro där i. För det blir också när det blir mörkt så ser jag ju ena himlavalvet. Jag vet inte, för mig så är det viktigt. Och så tänker jag att vi bara bygger bort allting så.
Ja,
Och så pratar vi om
precis.
det som att, men måste alla gator hela tiden jämt och upplysta? Ja, men det är en säkerhetsfråga. Men alla talar att du kan väl ha en reflexväst och en pannlampa? Alltså typ sådär. Ja, jag tror att vi behöver lyfta. Ja, det är sånt som jag funderar på och jag känner mig ganska ensam om det kan jag säga. Men jag känner också att ja, men det är ju därför vi bor lite som vi gör.
Ja, visst. Ja, men jag känner också precis likadant. Jag bor också på landsbygden och tycker det är underbart med det där mörkret. Sen är det härligt när snön kommer och det lyser upp och
Ja,
sådär. Det är fantastiskt.
absolut.
Men det här artificiella, just att det ska vara ljus dygnet runt, allting ska vara tillgängligt dygnet runt, det ska hända saker dygnet runt. Det blir aldrig den där vilan som jag kan uppleva också. Jag odlar jättemycket till exempel, och den här vilan under vintern nu tycker jag är helt underbar. Och sen nu så börjar våren komma och då blir det naturligt liksom att med mer aktivitet och så, att det speglar ganska mycket ett samhälle som vi har. Precis som du säger, vi har byggt bort det där naturliga. Det är så mycket som bara finns överallt hela tiden.
Ja, men också just hur fort det går för oss att allting blir normaliserat. Jag brukar tänka, jag är 46, när jag var barn så åkte jag skridskor på havet utanför Öckerö varje vinter. Det finns ju inte några barn som gör det nu. Och det är det normala för dem. Det normala för mig är ju borta för dem. Och det är ju en styrka, men det är ju också någonting, gör man nackdel liksom. Alltså sådär att det blir, jag tänker kanske också nu med konsumtion och miljöproblematiken och allting. Sådär. Att det är 25 minus som kallas här på vintern nu, det är ju
Det har
normalt.
ju hänt. Ja, precis. Ja.
Normala egentligen är väl att det kanske är i alla fall några veckor med 35-40 minus.
På att tala om det där med att gå sin egen väg som du har gjort så mycket, så tyckte jag det var roligt det här med din mormor också som var på dig lite med det. Marcus, varför ska du alltid överdriva? Varför kan inte du vara som alla andra?
Ja.
För det är ju så när vi gör sådana här saker, så vi får ju stångas ibland mot omgivningen och deras förväntningar på oss och så. Så man får vara rätt så tuff i det, att liksom våga stå emot det där att inte vara som alla andra. Jag försöker också inpränta det i mina barn, att gå sin egen väg, göra det som känns rätt för dem och sådär. Men har du mött det mycket sådär generellt?
Egentligen inte faktiskt, för jag
Nej, det var
tror så
mest mormor.
här. Ja, hon var ju liksom antagonisten på något sätt. Herregud vad hon var jobbig. Hon var ju råilsken och vi hade en tupp som också var råilsken och den tuppen fick heta mormor. Alltså hon var så himla
Underbart.
jobbig liksom. Ja. Nej, men hon kände ju omtanke, är klart. Jo, men jag tror så här att när en människa är liksom lite fladdrig i huvudet och inte riktigt vet vad han eller hon vill, då vill ju folk runt omkring hjälpa. Så.
Just det.
Men när man väl bestämmer sig så är det som att allting bara stillar, då ser folk det. Att det här
Precis.
är, det är ingen idé att säga något. Och så var
Nej.
det nog lite för mig faktiskt. Sådär att det var,
Ja,
när
men det
jag väl
känner jag också
bestämde
igen.
mig så var det ganska lugnt faktiskt. Sådär.
Du har ju gjort en massa spännande här. Du föreläser till exempel. Det tyckte jag också var intressant att läsa om när du berättade om att det här med att hålla muntligt anförande i skolan, det var inte din grej. Och nu är du ute och föreläser. Vad hände? Liksom. Men
Ja, men
just det
det är
här.
ju, ja.
Ja, det är ju spännande. Det
Ja.
var, plötsligt fick du prata om något som kändes viktigt. Och det tänkte jag, herregud, det är precis så det är i skolan ju. Det är så mycket som inte är på riktigt på något sätt.
Ja, men det är ju därför, det är ju samma som med skrivandet. Jag säger inte att jag är världens bästa författare, men jag tycker ju, ska man säga, min ingång till exempel att skriva då, det är ju att när jag läser det jag skriver så är det en känsla jag vill åt. Alltså det är mitt rättesnöre. Jag menar, jag slutade skolan i nian. Alltså jag har inte en aning liksom. Men det är liksom bara, ja, och det är kanske är samma som med föreläsningarna på något sätt. I början i skolan så var det mer att jag skulle göra det på rätt sätt. Och till slut så inser jag att, ja men Marcus, det handlar ju om att bara släppa fram det som redan finns där. Så slappna nu av. så kommer det att bära. Alltså sådär. Så därför kan jag ju känna mig, ja, men jag fick ju ett råd från Bodil Malmsten, vet du vem hon var?
Ja, då. Jag har läst henne också i boksidan.
Ja, nej, men vi hade ju mycket mejlkonversation innan hon dog. Och då det sista hon skrev till mig, det var så här: Marcus, det finns bara en grej jag är orolig för när det gäller dig. Det är att du ska fastna i föreläsningsträsket. Och jag fattar nog vad hon menar, för det är ju en märklig grej liksom, just när det... Jag fattar vad hon menar, så jag försöker göra det med måtta sådär. Alltså, jag vill vara nervös när jag föreläser, och är jag inte det så har jag gjort det för mycket.
Just
För det kan
det.
ibland, jag har ju mer frågor än svar, och det är ibland lite svårare att sälja in en sån föreläsning. Det är mycket lättare att komma med, alltså, de här pekande
Absolut. Ja,
handen.
visst. Det är ju det. Det är ju det vi vill ha ofta. Vi vill kategorisera och vi vill ha det tydligt och klart och sådär också. Inte behöva
Nej, men,
tänka så mycket själva.
jag vill ju bara mer få folk att sätta sig i en annan kontext, och då har de allting själva. Så det är det jag tycker, och det tycker jag att jag är ganska bra på, helt enkelt. Så vi liksom bygger upp en feeling där de själva kan sätta sig, och så jag kan ju inte säga vad de ska göra. Det får ju de hitta sin egen stubbe, så att säga, eller sin egen skog, men man kan ju prata
Precis.
om det utifrån, ja, men det som vi sa innan där, om jag inte sitter på en piedestal så tror jag att folk kan relatera till när man har lite ångest eller när det tar emot någonstans. Så pratar det, då liksom, då sänker ju folk i garden, och så kan man börja prata på riktigt liksom, så.
Ja, absolut. Men nu den här skrivprocessen då, hur var den? Hur var det att skriva? Var det jobbigt?
Fruktansvärt jobbigt.
Ja.
Ikväll så ska jag faktiskt prata på en kulturgrej. Det
Just
första
det.
gången jag ska prata om att
Om
skriva.
skrivandet, jag såg det. Jag tänkte också, vad kul.
Och det här är ju faktiskt, jag menar, den sista boken, det är ju ändå liksom 20-25 länder, och så det, på något sätt så tycker jag, på ett sätt är jag inte förvånad, men jag tänker hur det började var ju, för många år sedan så var det en kompis till mig som drev en gratistidning i Åre. Och så sprang jag en tävling, sen när vi var på väg hem så sa han: Marcus, hade inte du kunnat skriva krönika för min tidning? Typ en gång i veckan under vintern. Jag bara, aj, det kommer aldrig gå, alltså jag kan inte. Du vet, jag har liksom, alltså det funkar inte. Jag vet inte, vad är, ja, ingen koll. Så jag sa, nej, men det kommer inte funka, men om min fru skriver och jag får prata till henne så kanske det går. Ja. Och sen så liksom utifrån det så blir det ändå bra krönika. Men sen något år senare så kände jag att Frida använder ord som inte är mina. Då började jag skriva, och hon fick redigera väldigt, väldigt mycket. Men så var det som att jag hittade ett språk som Bodil Malmsten uppskattar mig mycket för. Och då kände jag att jag fick liksom lite så här blodad tand på något vis. Så där. Och sen så när jag liksom då skulle skriva den här första boken så hade jag 4 sidor, och så tänkte jag: vem ska jag höra av mig till? Ja, men jag hör av mig till Offside Press, vilket jag tycker, de har ju de här offside och filter, jag tycker att de är, ja, men det är på riktigt liksom, så goa göteborgare. Så då skickar jag till Mattias, redaktören där, som är, han är ju ganska fyrkantig och journalist och sådär, men så skickar jag till han och så sa han: men Marcus, vi träffas och så pratar vi. Så gjorde vi det, och så sa han att gör så här nu, skriv några sidor till och så börjar du i presens. Jag bara, men vad är presens? Jo, men att
Just det.
stå på den då. Ja, men som att du är där, okej. Okay. Och så skriver du från början. Och vad menar du? Men början när du är 7. Hur var det när du gick till skolan? Och sen så bara skrev jag 10 sidor, och sen så träffar jag Mattias igen, och så säger han: Marcus, det här är jävligt bra. Och du vet, när han säger det så kände jag, ja. Och sen så bara var det jag, så hittade jag liksom mitt sätt att
Hittade
göra
din
det.
röst, ja just det.
Och då var det som, men det är ju som att jag skriver ju så långsamt, det är mer som du får en flis i fingret. Jag menar, det normala för mig, det är ju att ta en nål och liksom peta ur den. Men det finns ju de andra som inte gillar nålen, då låter man det verka ut. Lite så är det ju med skrivande, det tar ju tid. Men helt ärligt, alltså skryter lite, men jag tycker att, ja, men jag tycker det här känns gött liksom. Jag tycker att jag är bra på det, även om jag inte känner mig som en skribent, om du förstår.
Ja,
Och på
men det är
något
väl
vis så,
härligt.
ja.
Ja, väldigt befriande. Och för det, jag menar, där gör du ju det här som du gör i hela livet. Du gör det på ditt sätt. Du gör det inte på ett sätt som någon annan har sagt åt dig, utan du hittar din väg även
Ja, men
där.
lite
Så
så.
det är ju att leva det i allt. Jag tänker att mycket handlar om det. Det handlar inte bara om de här stora valen och hur man ska leva så, utan det handlar om varenda litet beslut vi tar, eller varenda liten grej vi gör egentligen. Det där att känna efter. Är det här på mitt
Ja,
sätt,
men
eller gör jag det här
precis.
för någon annans skull?
Men jag tänkte också att mitt förlag, de har inte varit, de sa så här, den första boken gick ju väldigt bra i Sverige, och då kan man ju tänka att, ja, men vad är nästa grej? Men så var det aldrig där, utan vi pratade, de sa så här: Marcus, är det så att du kommer på någon idé någon gång, då kan du höra av dig, så. Och jag hade ju aldrig en tanke på att jag skulle skriva någonting mer. Och sen så jag bara tänkte, ja, men det här med sova ute, det har ju ändå lärt mig sjukt mycket. Alltså, så, och sen så bara växte det på. Men
Så blev
sen
det
nu har jag
jättesuccé.
ju, ja, liksom, nu har jag ju mer också, fortfarande samma förlag, men jag har ju liksom agent då som säljer utomlands, och de har gjort det jättebra. Men där är det ju mer som säger, ja, men innan ens sova ute, vara ute. Så sa de, men vad är nästa grej då? Ja,
Ja,
det
just
är tråkigt, ja.
det.
Jo, men när du vet det, då kan du ta det med oss, så ska vi kolla med säljteamet om det är rätt att satsa på. Och det känner jag, ja, men så, det funkar inte för mig liksom. Jag
Du
tänker
måste
att,
få göra det på ditt sätt.
ja, och är det så att det inte funkar, så är det okej. Jag ser att många som håller på med böcker eller med musik, alltså det är deras största dröm är att få ge ut en bok eller skiva, så skriver de på skitkontrakt. Och jag känner att, ja, så har det inte varit för mig. Jag tänker
Nej.
bara, antingen får jag göra det så här, eller så blir det ingenting. Och då är livet gött ändå. Då snickrar jag och kutar ändå liksom.
Ja, precis. Det finns annat också.
Ja.
Jag tänker på dokumentärerna, jag har tittat på dem nu båda två, både Löparen och Löparens väg, och jag tyckte det var så roligt att se dem efter att ha lyssnat på boken. För boken, där är ju ändå, det är mycket ord, och sen så den första där det är så mycket, bild, det är så mycket tystnad, det är så
Ja.
mycket, så lite prat, och det är så himla häftigt. Kom, så nu rekommenderar jag de här till alla nu, att ni ska läsa boken och sen ska ni titta på filmerna. Men hur var det för dig det här? Du håller dessutom på att spela in någonting
Ja.
pågående nu, va? Så du har ju
Ja.
mycket, alltså filmare nära dig och
Ja.
runt dig och så.
Ja, men jag kan bara säga att det som är på gång nu, det är redan färdigt. Det kommer i oktober. Jag har ju byggt en liten stuga uppe på fjällkanten. Så det är ett byggprojekt.
Ett
Det är typ,
byggprojekt.
vad jag får säga, jo, det får jag säga. Det är Husdrömmar Sicilien kan man säga. Så det är inte Husdrömmar med Gert Wingårdh, utan det är den produktionen. Så det är mer en, det
Just
blir
det.
en serie helt enkelt. Så det känns. Ja, men det har varit den första dokumentären, Löparen, när jag bodde i skogen. Det var inga problem, för då hängde Peter bara med. Men det andra, Löparens väg, det var faktiskt väldigt jobbigt, för det var så tydligt. Jag menar, jag gillar Peter, men det var han. Jag har blivit äldre och jag kände bara att ibland kan det bli så här att, ja, men filmaren har en egen agenda och jag känner, ja, men
Just det.
inte överens med min. Så det var väldigt stridigt, så jag kände att jag kommer aldrig göra detta med mer. Men sen så är jag ju en linslus, så när de här hörde av sig och det här projektet med, när jag, det kom ju en bok nu i augusti då. Det var ju så jag började med stugan. Och så sprider det sig ryktet och så. Men då var jag också på hugget liksom. Så då sa jag, men om ni ska hänga med, då får ni, för katten, ni kan inte vara så tv-mässiga, formatet, nu får ni bara hänga med. Då gjorde de det. Men det är
Just
ändå mycket jobb. Folk tror ju bara för att man syns på tv att man kan ju tro att jag får inga pengar för det också.
Nej,
Det är ju
just
mer
det.
att ibland kan man säga, ja, men du får ju massa föreläsningar, men det är så det inte varit för mig, för jag säljer ingen produkt. Så ibland känner jag bara, jag vet inte, jag delar med mig av mina tankar, men ibland tar det på krafterna alltså.
Men det är
Jag
klart.
får kanske 400 mejl, det är betalningen, och så får jag svara, så tar det 100 år att de skriver så långsamt. Så ibland så känner jag att, ja, vi får se vad det blir framöver, men nu är jag klar. Det känns, det är det bästa jag har gjort liksom.
Vad kul. Ja, det ser jag fram emot. Det ska jag titta på. Jag lyssnar mycket på söndagsintervjun. Jag är lite nördig så jag lyssnar på alla då. Och då hamnade jag ju på din intervju innan vi ens hade läst den här boken. Så det var kul.
Aha.
Så jag lyssnade om den nu. Men där kallar ju Martin Wiklin, där du får ju epitetet den ofrivillige samtidspredikanten.
Ja.
Det är lite kul. Jag tycker det är så kul med utifrån det vi har pratat om också. Det här, ja, men du inspirerar ju många. Det gör du ju genom böcker och föreläsningar och tv och alltihop. Men jag tänker att vi har samma ingång där, att vi vill inspirera människor, men vi vill inte tala om för dem vad eller hur de ska göra, utan just det här att bara uppmana till att stanna upp och lyssna, känna efter vad är din grej? Så jag tycker att det är den predikantrollen du har fått. Det är inte att tala om att flytta ut i en stuga i skogen eller göra si eller så. Hur
Nej.
tänker du kring det?
Nej, men jag tänker, jag har ju haft några riktigt, eller jag har haft en katastroftränare, men jag har också haft en fantastisk mentor en gång, och det har jag verkligen tagit till mig. Han sa så här, alltså målet för alla tränare till exempel borde ju vara att göra sig själv arbetslös.
Just det.
Alltså då har man en helt annan ingång, så försöker jag ju tänka med dem jag hjälper när det gäller träning. Alltså jag vill ju mata dem med så mycket frågor som möjligt, så att de själva vet hur de ska göra. Målet är ju att jag ska bli en curlingtränare eller curlingförälder. Och jag ska förklara varför. Många har ju helt missuppfattat curling. Curling handlar ju inte om att sopa. Jag menar, till 95% så handlar ju curling om fart och riktning. Sen så släpper du ju stenen.
Just det.
Ja, det är ju så.
Precis.
Så jag vill ju ge mina barn fart och riktning, och ibland kanske jag ger dem lite fel riktning, men det är ju, jag tänker, ja, men åt detta, jag vill att de ska få en förståelse för sig själva, att de har liksom ansvar för sig själva och naturen. Det tror jag på. Jag tror att det är liksom allmänmänskligt sådär. Så då försöker jag ge dem i den riktningen, så försöker jag liksom sitta på händerna sen. Och det är ibland lite svårare att sälja det kan jag känna. Det hade
Ja.
varit lättare för mig. Jag menar, det var en grej jag reagerade på när jag var i söndagsintervjun. Han sa så här, Martin, ja men det är ju som att du är mitt i, ja men det du har gjort, att jag kanske blir lite mer kommersiell nu. Och så kan jag känna, ja jag fattar ju vad han menar, men jag borde ju egentligen bli ändå mer kommersiell liksom. För det är som att det jag lever på nu, ja böckerna har gått ganska bra utomlands, men jag lever ju mest på snickare liksom.
Ja,
Så
just
mycket
det.
som jag har varit runt och mycket jag har gjort så borde ju egentligen inte det vara några problem.
Precis.
Så ibland
Nej,
så.
det kan se helt annorlunda ut utifrån ju än hur det egentligen är i
Ja, jag
verkligheten.
tror det. Jag har varit i två personporträtt i The Times. Det är typ världens största tidning. Och då kan man tänka,
Ja.
men du vet, jag
Ja,
får
visst.
skämta liksom. Alltså det är som att, så ibland så känner jag, men nu kanske det är det sista jag gör här. Nu kanske jag bara ska snickra och vara här med mina barn. Alltså lite så känner jag ibland.
Ja, det
Men
förstår
är
jag.
det som sköj också?
Ja, just
Varför
det.
är det här? Och så, ska det vara ett jobb eller ska det inte vara ett jobb? Alltså, ibland är det svårt.
Ja, just det, med gränsdragningarna. Ja. Jag tänkte vi skulle avsluta lite med bara det här med livet idag. Det har vi ju pratat om en del här. Men du springer fortfarande, men nu är det på ett helt annat sätt. Men du springer fortfarande
Ja.
varje dag. Ja, just det. Och sen har du familj och du har ditt barn och allt det där. Något som jag blev nyfiken på när jag tittade på den senaste dokumentären här, det var Fridas friår. Hur går det med det? Ska hon få något friår eller?
Ja, vi jobbar ju hårt. Alltså på ett sätt så kan jag väl tänka, eftersom jag kan bygga, vi har ju det finns egentligen möjligheter att göra ett friår. Men lite på det sättet som jag vill att det ska vara. Förstår du vad jag menar? Alltså det finns, jag byggde ju efter första boken, så då hade vi möjlighet att köpa en tomt på Öckerö och sen så byggde jag ett hus. Hade vi sålt det huset så hade det ju varit ett friår.
Ja,
Men
just
då,
det.
men jag känner att, nej men så jag jobbar för det.
Ja.
Jag måste
Det tycker
träffa
jag var en
folk.
sån, precis, det var något som fanns för några år sedan. Då kunde man ju faktiskt få ett friår. Jag tänker just på det där med att liksom stanna upp i tempot och stressen och bara känna efter. Vad vill jag? Vart vill jag? Jag tror att många skulle ha glädje av det. Så det.
Och det kanske är politiskt, är så den här grejen när Martin frågar om det att jag blir mer kommersiell så kan jag känna att ja, men, det är ju för Fridas friår, förstår du?
Ja,
Då
jag
kanske
fattar
det
precis.
är lite tydligare för det blir lättare för mig att säga ja till vissa grejer när jag tänker men varför gör jag det? Jo, men jag vill ju att Frida bara ska vara hemma och kunna måla utan att behöva oroa sig för mat på bordet.
Ja,
Så
precis.
jag känner att ja, men jag börjar denna, ja men det blir min stötdämpare i huvudet när jag, ja men jag gör ju aldrig några samarbeten till exempel, så tänker jag, men varför gör jag inte det? Det hade jag kunnat göra, för det finns ju bra grejer.
Just
Sådär.
det.
Men
Ja.
ja, vi får väl
Ja.
se, det närmar sig.
Ja, jag hejar på Fridas friår i alla fall.
Ja, det är
Det
bra.
är kul.
Jag ska hälsa henne det.
Du får hälsa henne så mycket det. Skogen och naturen då, den är fortfarande jätteviktig för dig. Du har ju valt att bo så, att du har det nära förstås. Och du skrev någonstans också att du tröttnar inte på skönheten och det tänkte jag, kände jag mig igen med. Jag snarare tvärtom, att jag blir bara mer och mer på något vis förundransfull och tacksam över allt det där runt
Det är
omkring.
lite det som är så himla häftigt, för jag kände ju det när jag var yngre. Jag tänkte att, jag menar, varje gång jag ser någonting vackert nu så filtrerar jag ju det från alla andra minnen av något vackert. Så det blir bara
Ja.
större, livet blir bara rikare och rikare. Och det är ju så himla häftigt. Och så tycker jag ibland att, ja det är därför jag vill prata om det helt enkelt. För att på något sätt, det spelar ingen roll om jag har sprungit en halv minut långsammare. Alltså du vet, jag tänker allt det här fina som bara, de här låga trösklarna. Igår så var jag och en kompis och så hade jag hunden med. Vi åkte Älgbergsrundan som den heter i Edsåsdalen. Det var 25 minus på morgonen och så när vi kom upp det så var det minus 8. Bara strålande sol, helt själva på fjället. Då känner jag att jag kan göra detta. Och så på kvällen så lämnade jag min mellersta dotter. Då skulle hon med skidklubben, då skulle de åka från Ottsjö till Trillevallen. Ja men 18 kilometer i solnedgången. Alltså du vet, jag bara känner att, så säger jag till Helga när hon åker hem. Ja men, det här är 1 promille av världens befolkning som fått uppleva
Som
detta.
får uppleva det, ja,
Det här
verkligen.
att du kan göra det, du är så pass stark att du liksom kan uppskatta det. Så kommer vi hem och så är det tänt i kaminen. Jag käkar en kvällsfika och går och lägger sig. Alltså det behöver inte vara något mer. Och
Nej,
det är
herregud.
något de känner. Sådär.
Ja, du för ju med dig någonting väldigt viktigt till dina barn där. Att vad rikedom handlar om, tänker jag. Det är inte
Ja,
pengar,
men.
prylar och status och sånt, utan det är någonting helt
Nej.
annat.
Jag tänker att det är så lätt det här ändå. Och jag tror att de flesta människor vet, men det är ju skillnad på att veta och känna. Alltså vi vet liksom att natur är viktigt, men om du aldrig investerar tid i naturen så kommer du aldrig att känna det. Och jag tror att det är det som är hela tricket så. Och jag
Just det.
tror att ju mer allting går mot AI så tror jag att det andra diket kommer att bli viktigare och viktigare.
Tror jag
Och
också.
då känns det ju på ett sätt lite hoppfullt, även om jag ibland känner bara Elon Musk pratar om att vi ska liksom befolka Mars, och så känner jag, men hur tänker han att det ska funka när vi har en fotosyntes här och vi har ändå idioter som Putin och Bolsonaro. Alltså, om vi inte kan få ordning på jorden så kommer vi aldrig någonsin få ordning på det. Alltså du vet,
Eller
vi
hur?
måste gärna
Nej.
börja här.
Nej, det är så absolut. Nej, och det känns lite som att det är två riktningar. Det är en som går åt det hållet och sen är det en motriktning också med folk som tänker som vi mer att vi måste hitta någonting annat i detta. Så här kan vi inte fortsätta. Så att det är väl bara att jobba på i det på något vis och envisas med att det finns någonting annat. Jag tyckte också det var så himla härligt i dokumentären där, de här scenerna från när du och barnen var ute. Ni var ute och sprang och ni sprang
På
över
myran.
någon, ja precis, och ni lekte och alltså den känslan där bara att få vara i naturen sådär.
Men det är väldigt
Ja.
roligt, jag har ju barnträning och du vet, jag har ju med folk dit typ varje vecka. Du vet, vuxna och alltså barnen och föräldrar och så. Alltså det finns inte någon som inte gillar det. Och det spelar ingen roll vilken kondis du har. Man är på en jävla blöt myr. Även nu om du är tung i kroppen och inte som kondis. Du är bra på att stå i vägen liksom. Det är underbart och så gör man det
Jättehärligt.
tillsammans. Och så är jag helt själv där. Typ. Jag tycker det här är konstigt. Det här borde ju alla vara. Alltså, så det är ju
Visst.
egentligen att få visa när... Det är en väldigt fin, jag gillar den scenen faktiskt. Det är det. Jag tycker den säger mycket om liksom rikedom på något sätt sådär.
Den gör det, ja verkligen. Jag kände det också. Den sammanfattar egentligen hela din livsfilosofi och hela programmet så på ett väldigt
Ja.
fint sätt. Så.
Ja,
Min allra sista fråga, hörru du.
vad fint.
I boken så säger du något som jag skriver under på också. Alla borde ha hönor. Jag blev hönägare här i somras också, så nu måste jag bara höra dig säga någonting om dina hönor. Och vad ger
Ja,
de
men så
dig eller
är det ju.
er?
De är ju helt... Nu har räven tagit sjukt många. Det
Oj
är ju
då.
efter vintern. Det är ju tråkigt. Men alltså... Ja, men vilken fantastisk grej. De äter vårt avfall och så får man helt enkelt ägg. Det är ju hur grymt som helst. Går de här och pickar och är lite körkade så är, hade de varit smarta, våra hönor, de går upp i granen. Och jag har ju en stor inne för vi har så mycket räv här. Och så går de upp i granen och sen så bara flyger de ut i skogen. Och så bara, hade de haft lite låg profil så hade de ju överlevt. Men det har de ju inte utan
Det
de bara
har de inte.
och spelar och så kommer räven att äta upp dem. Så de är ju lite korkade men de är ändå väldigt härliga.
De går ju också sin egen väg då på något sätt, eller
Verkligen. Och så är de inte
hur?
rädda om... Alltså de är lite vårdslösa, det kan jag tycka är lite härligt sådär. Men jag tyckte att vi fick faktiskt... Det finns en sån stor äggproducent här som heter Pelle och Lisa. Och när vi fick de hönorna, antingen så eldar de ju upp dem eller så kan man få dem. Typ. Och då tog vi dem och i början vet man hade inga fjädrar. Men herregud vad grymma de blev efter några månader. De ändå började fatta att okej, jag är en höna. Jag ska
Just
sitta
det.
här och du vet, det var som att då hade jag bara hönor, ingen tupp. Då var det som att jag var tuppen. Så när jag kom dit så var det, när gick de bakom mig? Hennes som på anker så. Sketande var det. Så
Visst.
det är ett tips. Man behöver inte alltid bara köpa kycklingar utan man kan köpa av äggproducenterna. Även om de är slitna så med riktigt lite mat så tar de sig sen.
Precis.
Så kickar de in i verkligheten och blir så som de ska vara liksom.
Eller hur? Ja, så gå igenom livet som en glad höna kan vi ha med oss. Tusen tack Marcus för att du tog dig tid och för att jag fick prata med dig. Det var jättekul och intressant och stort lycka till nu med nya projekt och jag ser fram emot att titta på hur strömmar då till hösten här.
Yes. Ja, men tack för att jag fick vara med. Ha det så gott.
Om du vill veta mer om Marcus liv och tankar finns hans två böcker som heter Löparens hjärta och Sova ute. Den senare har han gjort tillsammans med sin fru Frida som fotograferat. Om du är nyfiken på Löparens hjärta rekommenderar jag dig att läsa den snarare än att lyssna på ljudboken. Uppläsaren gör i min mening inte riktigt boken rättvisa. Dokumentärfilmerna Löparen från 2002 och Löparens väg från 2021 hittar du på SVT Play. Jag blir så fascinerad över att Markus och jag i mångt och mycket har kommit fram till samma slutsatser om hur vi vill leva våra liv, trots att vi haft så otroligt olika livsresor. Jag har tillbringat enormt många år i böckernas och teoriernas värld. 7 års grundutbildning till språklärare. 15 år som anställd i universitetsvärlden, varav 4 års forskarutbildning. Medan Markus slutade skolan efter 9:an och har levt mycket mer i det fysiska och praktiska. Och ändå finns det så många gemensamma beröringspunkter och tankar om vad som är galet i vår värld och vad som är viktigt på riktigt. Vad väcker de här tankarna hos dig som just har lyssnat på vårt samtal? Och jo visst, vi är nog lite samtidspredikanter, både Markus och jag. Vi har ju på ett sätt ett ganska tydligt budskap. Men en skillnad jämfört med en del andra sådana tror jag ändå är att vi inte vill tala om för människor vad eller hur de ska göra. Inte sälja några dieter eller quick fix recept på lycka, utan istället försöka inspirera var och en till att lyssna inåt och känna efter, istället för att bara rusa på och följa strömmen. Vad är min väg? Vad får mig att må bra? Markus har ju bland annat hittat sin i skogen och löpningen, jag min i odlingarna, yogan och skrivandet. När det gäller just skrivande är det ju något som har kommit att bli hans livsväg också. Även om han, som han berättar om, ofta verkar fram sina texter, medan skrivandet för mig går lätt och är ett av mina absolut viktigaste sätt att få andas. Jag tror att jag hittar ungefär samma känsla i mitt skrivande som han gör i sin löpning. I år jobbar jag med 3 skrivprojekt som faktiskt alla relaterar till vårt samtal. Den jag håller på med just nu, Den inre kompassen, en slowfix-bok om att navigera mot det som är viktigt på riktigt, är snart färdig och baseras på såväl min egen livsresa som mina poddintervjuer och andra inspirationskällor. Jag har också börjat skriva på en bok om det där som vi pratade om på slutet, hönorna och livet. Den har arbetstiteln En hönsmammas dagbok, och där vill jag, lite som Markus och Frida i boken Sova ute, dela med mig av praktiska tips, men framförallt av mina reflektioner kring livet i förhållande till det som hönorna lär mig eller påminner mig om. Och så ska jag snart komma igång igen med den 3:e romanen i min trilogi, som legat i malpåse ett tag. Den kommer att handla mycket om Katarinas omställning till ett liv som fokuserar på det som är viktigt på riktigt. På tal om romaner så var jag häromdagen inne på Storytel och läste recensioner av de första 2 jag skrev. Och jag blev så glad över en massa fina ord jag helt hade missat. Jag tänkte dela med mig av några av dem här. Först om Lex Katarina, som handlar om att leva i sandwichgenerationen, klämd mellan behov från barn och en åldrande sjuk förälder. En berörande bok om hur svårt livspusslet kan vara, så fint beskrivna känslor av kärlek, hopp och förtvivlan, rekommenderas varmt. Har både skrattat högt och gråtit till den här fina boken, stor igenkänning inte bara för den som lik Katarina har en anhörig som blir dement, utan för alla som har svårt att få vardagens krav, andras och inte minst egna, att gå ihop. En väldigt finstämd och bra bok. Bra och läsvänlig, lyssnarvänlig bok. Har haft den i vår bokcirkel, vilket gav boken fler dimensioner eftersom vi är i olika åldrar. Igenkänningsfaktorn är stor då den beskriver vardagslivet så som det är. Och så om den fristående uppföljaren, Kantstötta porslinsugglors paradorkester, som handlar om psykisk ohälsa, havererad kommunikation och det goda samtalets läkande kraft. Otroligt välskriven och gripande bok, ville inte att den skulle ta slut. Varm, sorglig, rolig, lärorik och livsnära. En ofjantig feelgood som gör gott att läsa. Så mycket som händer i livet i en enda bok. Bra skrivet. En feelgood-bok med ett allvar inbakat som stämmer en till eftertanke. Extra mycket värmde orden mig den här dagen då jag sörjde över odlingar som bråkar med mig och vildsvin som har hittat in på vår tomt för första gången på 10 år. Ja, livet helt enkelt. Det går upp och det går ner. När jag nu släpper det här poddavsnittet är det snart påsk. Så om du lyssnar då vill jag önska dig fina helgdagar. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.